Podplay.
Live från Studio 1, det här är The Daily Messiah, ditt nyhetsflöde med mig, Messiah Hallberg.
Clara Doktorov.
John Wilander Lambrell.
Jag fick ett så fint meddelande på, man får ju det ibland, så, från folk som har lyssnat.
Ja. Mm.
Och det var en kille, jag ska inte outa honom för det vet jag inte om han vill, men han skrev i alla fall i stora drag att han hade följt Adam Alsinger hela hans karriär.
Mm.
Och när Adam gick bort så kunde han inte längre lyssna på poddar eller radio. Så där. Han var,
nej,
man tyckte inte det kändes kul längre.
Nej.
I vilket fall som helst, han hade då lyssnat på vår podd och han sa i stort sett bara att han uppskattade det, tyckte det var kul. Mm. Och att han, det kändes som att det var gjort i Adams and och att Adam då hade uppskattat poddinnehållet. Och jag blev så rörd av det och jag ska verkligen inte gräva ner mig i det här och... Men jag kan väl bara kort sammanfatta för många frågor också så där, varför jag la ner min förra podd och varför vi lämnade Energy och så vidare. Och det var ju någonting när Adam dog som jag satte väldigt stolthet i att försöka få det vi gjorde i ljudmediet att låta som någonting som Adam hade kunnat stå bakom och göra. Och den dagen jag förstod att det inte var möjligt i den formen där jag då jobbade.
Nej.
Så var jag tvungen att lämna. Jag var tvungen, jag kunde inte... Vi kunde inte göra det längre. Så det var anledningen. Så därför blev jag bara så himla rörd och glad av det där meddelandet. Och det kändes som att i den här meningslösa världen, i den här världen utan mening, så är det där i alla fall någonting som betyder någonting.
Ja, ja. Jag började gråta nu.
Ja, jag vet. Det var inte meningen att dra ner. Det var inte meningen att dra ner.
Nej, men det är fint. Det är jättekul att höra.
Ja, det är ju, ja. Det är ju underhållning det här för fan.
Ja!
Ja, förlåt. Det är vatten under broarna.
Nej,
ja,
det är det ju inte.
Nej,
det är det ju inte.
Nu kör vi. Men så är John och Klara, vi välkomnar er till denna torsdag. Breaking news allihop. Igår blev det klart, SVT gick ut och berättade vem som blir årets julvärd. Lägst odds någonsin.
Det var det verkligen.
Det får man ändå säga.
Ja.
Tarek Taylor, den skånska kocken, blir då julvärd i år. Mysigt, ska tända ljuset.
Otroligt slakt val ändå. Det kändes som att det pirrade inte till någonstans.
Ja, lite pirrade det till. Jag har hans genombrottsmoment här. Vi kan lyssna på hur det lät när Tarek Taylor blev Tarek med hela svenska folket.
Och så är det bara till att ta och titta ner i koppen. Och nu kan man säga att det har liksom bildats en sån här lite mjölkig vit ring på äggvitan. Och då har liksom ättikan gjort sin magi och fått liksom vitan till att koagulera. Och det här kan man göra med flera ägg åt gången. Det måste inte vara ett ägg i varje kopp, utan om ni vill pochera 10 ägg, men ta en liten större bunke och så i med alla äggen och så häll på ättika. Ju längre man väntar, ju hårdare blir vitan.
Otroligt smart tips.
Ja, verkligen. Det var där han blev Tarek med svenska folk när han pocherade några ägg.
Ja, just det. Jag tror inte jag hängde med riktigt, men ja, det lät bra.
Du har väl aldrig lagat mat någonsin?
Det har jag.
Jag måste ändå säga om Tarek. Jag har ju hört det här. Det här är... jag kan inte säga vem jag har hört ifrån. Men jag har hört ifrån en högt uppsatt person på SVT. Att Tarek Taylor är helt omöjlig att få tag i.
Få tag i?
Alltså, han gömmer sig bakom en manager som har en manager som har en manager.
Jaha.
Han är helt omöjlig att nå.
Men de släppte fram julvärdssamtalet.
Jag undrar om han ens vet om att han är julvärd. Alltså det är på den nivån.
Han får veta det 1 december.
Ja, nej, men inte ens SVT då. Det är ju deras liksom stjärnprogramledare och stjärnkock. Inte ens de lyckas få tag i honom. Så att, ja, jag vet inte.
Men det låter som en härlig grej att man inte kan få tag på en.
Ja, men grejen är att det var lite föredömligt att så här, ingen kan nå honom. Därför så behöver han inte ta en massa skit heller. Det är kanske därför han är så glad.
Han är ju jagad av kronofogden, det måste du. Så är det.
Vi gratulerar Tarek i alla fall. Det är väl ett högst värdigt val. Det känns väl som att ingen kan bli upprörd överhuvudtaget.
Nej, han är
väl. Vi får se.
I den här världen så får man ju ofta kritik för att det bara är flams och trams. Så även nu, man får ju mejl varje dag att folk säger, åh, det är gud. Det finns ingen substans, så därför har vi det här segmentet.
Välkommen till filosofiska funderingar.
Nu till exempel så är ju huset bara så tyst som det kan vara efter en släkt har varit på besök.
Välkommen till filosofiska funderingar.
Har du hockat upp dig på Sigge eller?
Ja, men han är väl en av de mest eftertänksamma männen i Sverige.
Ja, verkligen. Ja. Det var ju rätt fint. Ja.
Ja, är det?
Jag funderade, det fick mig att fundera.
Ja, exakt. Och det är därför vi har det här segmentet just, ja, just där man ska det. Tänka sig det. Alltså.
Ja, ja.
Ja, men jag tycker jag blir eftertänksam när jag lyssnar på Sigge.
Det är det som är meningen. Det är därför den helt filosofiska funderingen.
Ja.
Du verkar tro att jag gör det här för att jävla.
Nej, nej, inte alls.
Det är spännande sen, John. Vi har ju ditt krimreportage längre fram.
Ja, det ska bli väldigt spännande.
Vilket fall ska du rikta dig på?
Snapchat-morden blir det den här gången. Och det är ju en riktig... Ja, det är riktigt bra.
Jag tänkte vi skulle prata om, det här kan bli en ganska lång minut, för den är, och den involverar er och den involverar egentligen hela världen. Världens mest uppmärksammade komiker Dave Chappelle har ju varit i blåsväder sen han släppte sin senaste Netflix-show The Closer förra månaden. Det finns ju många aspekter av det där. Han har dragit skämt då som vissa uppfattat som transfobiska. Folk på Netflix har då gått ut och sagt att vi vill inte jobba på Netflix längre, det borde plockas bort, han borde aldrig få vara här längre. Netflix-chefen då har gått ut och sagt att jo, men vi måste kunna ha massa olika åsikter och konstnärliga uttryck på Netflix. Ja. Så där någonstans är vi ju. Och du och jag, John, vi var ju såg Chappelle nu för bara några veckor sedan i London.
Men det var inte The Closer ni såg då, eller?
Nej, utan det var nytt material. Och vi ska väl inte fastna i det, men det var väl ganska coolt. Han gör 8 kvällar i rad i London då.
Otrolig stämning, det var verkligen hans fans där liksom. Han hade folket.
Man kan säga att där var ju ingen, om man pratar om så här cancel culture, det var ingen där överhuvudtaget som tyckte att han hade passerat några gränser eller satt med kritiska blickar. Nej. Eller någonting. Han började showen, så gick han upp med en lapp och sa han, först av allt vill jag bara be om ursäkt för mina transfobiska uttalanden.
Okay.
Och sen sa han bara, psych! och så alla bara... Och
publiken erupted.
Ja, folk bara, you get him Dave! You get him!
Nej.
Jo. Alltså den här publiken skulle vilja cancella hela övriga världen, förutom Dave Chappelle.
Okay.
Men det var väldigt coolt, och själva upplevelsen var cool. Och jag vet inte om John och jag tog någon ställning i frågan genom att betala tusentals kronor för att se honom.
Ja, just det. Gjorde vi inte det också innan den här Netflix-showen?
Ja, men du vill hävda det, att nu är vi tvungna att gå på den här transfobiska killens...
Aha,
ja.
Så ni visste
vi flög
inte
också
då?
Över... Ja,
nej, när ni köpte biljetterna.
Nej, klar, vi hade ingen aning om att det skulle bli den här typen av kontroversiella uttalanden. Nej. Och vi satt där med rynkade ögonbryn hela showen.
Okay.
Med armarna i kors och sa, vi satt nästan längst fram och så blängde vi på Dave och sa, det här är inte okej. Men det var väldigt kul. Det var ju lite, recensionerna i engelsk press efteråt var väl lite att det var ett rån. För man får ju säga, det var då inte The Closer, det var inte den showen, utan det var då 45 nya minuter som han knappt hade skrivit klart. Några minuter så kom hans livvakt upp på scen och sjöng en sång. Helt sant. Han bara, come on Dave, you can sing. Och så kom en svart livvakt ut och sjöng en soulsång.
3 minuter.
Ja. Men lät det bra?
Ja, han kunde sjunga, men det var inte det vi hade betalat för.
Nej. Alltså, nej.
Men gud, otroligt nonchalant.
Ja, men han var otroligt slapp, alltså, det var, du vet, tänkte att det var världens största komiker. Alla tänkte, vad ska han säga? Och så var det ganska mycket så här crowdwork som var så här, är ni två gifta eller? Jag kunde se det, för ni är klädda likadant. Och så slår han sig på knäna.
Alltså, ja,
nej, men det är det man hör på en rookie-klubb i Stockholm.
Comedy 101.
Ja, typ. Ja. Och det finns ju någonting fint. Alltså jag då som stoppkomiker kan ju tycka att det finns något fint i det, att oavsett hur högt man når som komiker, alltså oavsett om du är då mångmiljonär, så blir det i slutändan bara, det är bara en finputsad variant av det där.
Ja.
I slutändan så är du tillbaka och står och testar, är ni två gifta? Sådär. Showen värmdes upp av hans uppvärmare Jeffrey Ross, som gjorde en ganska kul grej som jag aldrig sett i Sverige, och John och jag pratade om det här skulle funka. Mm-hmm. Han säger då så här, okej, vem vill bli roastad här i publiken? Och alla britter då ville det, vilket jag var ju livrädd, jag ville inte bli roastad. Men alla räckte upp handen, och så kom det upp då någon asiat och någon lite knubbig och någon pinsmal och någon... Ja, det var ju Johns analys. Ja.
Man säger tjock nu för tiden.
Okay. Ja. Och så stod de där, och sen så sa han bara det första han kom att tänka på. Du vet, det var någon arab med ett skägg som bara, okej, är det Al-Qaidas revisor som är här?
Alltså det mest, mest basic, rasistiska, alltså misogyn, vilket var ju, alltså publiken, ja, de skrattade mycket.
Men är det inte där typ lite semi-cancellerade kändisar hamnar, tänker jag?
Att roasta folk?
Nej, men att de liksom, det blir så här självuppfyllande profetior.
Jag vet inte, men just det här tror jag är en grej som bara kändes så långt ifrån Sverige. Man var så svårt att se på Norra Brunn, du vet.
Nej, det kommer inte heller.
Om Babben Larsson börjar bara bli roastad. Och så drar han upp då, som i det här fallet, en asiatisk man på scen. Och bara, grattis till att du vann Squid Game.
Det kommer inte heller.
Nej, det kommer inte heller.
Jätteroligt. Den enda asiatiska killen, han såg väldigt förvirrad.
Ja, men jag menar bara att det blev någonting avväpnande i när alla var med. Alltså du vet, om man sitter i ett rum med 80% svart publik, och så står en vit kille där och roastar skiten ur folk.
En vit medelålders knubbig man, komiker.
Man har svårt att säga att det skulle...
Tjock!
Ja, ja. Man var svårt att säga att det skulle flyga i alla fall. Sen drog Cohen igång och den var ju bra och, men den fick så här, 3+ i brittisk press. De hade räknat ut då att han tjänade ungefär, vi ska se, en sån Hammersmith utsålde 3500 säten. Så han tjänar ungefär, ja, säg 33 miljoner kronor på den där veckan som han gjorde.
Va?
Ja. Så man kan ju hävda att det inte är så synd om Dave Chappelle.
Nej, det är det ju verkligen inte.
Många säger att det är så synd om honom, att nu har han fått så mycket kritik. Det är så synd om honom. För sina första 3 Netflix-shower fick han 60 miljoner dollar. Mm. För The Closer bara fick han 24 miljoner dollar. Så man skulle kunna hävda så här att om det är där som innebär att vara cancellerad.
Ja, då kan man ta det varje dag.
Ja, man skulle kunna ta det. Men ska vi snabbt gå igenom showen? Jag vet, Clara, du har ju sett den.
The Closer alltså.
Ja, The Closer. Mm. Det här har ju att göra med att Chappelle har då länge varit i fejd med HBTQ-rörelsen.
Ja, det visste inte jag om faktiskt.
Nej, det började då, jag har faktiskt klippt ut här, ursprungsskämtet, det som drog igång allting. Ja. Det här är så då från en show för, den spelades in 2016. Han drog ett skämt. Och sen har han då återkommit till de här människorna om och om och om igen. Det var någonting. Men vi kan lyssna på ursprungsskämtet för att se hur farligt det är. Det här är alltså från showen från 2016.
Mm-hmm. Ja, men det var här det började. Okay.
Ja, det var här ilskan började. Mm. Både från Chappelle när han fick kritik och från då HBTQ-rörelsen.
All right, what happened was, I went to a gallery party. All right? I don't know who in here has ever been rich before, but these are very nice parties. You know, wine and cheese and ball of conversation. And there was a few eccentric types, one of which was a very wealthy man that happened to be wearing a dress. I don't know what you call a man. This is a tranny or a drag queen, perhaps. Whatever it was, it's definitely a man. And this man was definitely on drugs. I don't know what kind of drugs he's on, but I knew he had too much. He didn't look good. And all his friends were standing around him, concerned, trying to revive him. I don't know whether it looked like some kind of gay CPR, just fanning and shit. I saw all this from a distance. Now, I should have minded my own business, but I got curious. I was like, oh. And I went over there. All I said, excuse me, gentlemen, is he okay? And then they looked at me like I was evil. She is fine. I'm sorry, I didn't know this is what we were doing. Here's my thing. I would support anybody's right to be whoever they feel like they are inside. I'm your ally in that. However, my question is, to what degree do I have to participate in your self-image? Is it fair that I have to change my whole pronoun game up for this motherfucker? That doesn't make sense. Seriously, if I put on an Argyle sweater and I'm like, hey, everybody, I feel like a white guy in the sweater and I want some goddamn respect in a bank loan, that's not gonna work. But there was no time for a philosophical debate. This was an emergency situation. I said, fine. Sorry, guys. I was just worried because it appears that her dick is popping out of her dress.
Okej. Nu förstår jag kanske lite bättre var kritiken kommer ifrån.
Ja, men alltså, så här, det är ett skämt som komiker har dragit alla tider. Och det kan man väl säga vad man vill om, det är väl så där.
Lite slappt kanske.
Ja, det är lite slappt. Alltså, om man pratar om comedy 101 så är det lite så. Har det en kille med penis i en klänning? Alltså, den typen av skämt. Och jag är verkligen ingen som säger att det får man inte skämta om. Det tycker jag man får göra. Det som förundrar mig här är hur nästa show, Chappelle kommer tillbaka och är då så upprörd över att han har fått kritik så han drar nya skämt om det.
Okej. Okay.
Och sen får han 20 miljoner till och så kommer han tillbaka på en ny show och är fortfarande lika upprörd och drar nya. Alltså det blir som en sån rundgång.
Ja, han kommer inte ens ur det.
Nej, han kommer inte ur. Och jag tänker bara att om man har 200 miljoner på banken kan man inte bara, okej, fuck it.
Nej, men det kanske också är en hjärtefråga för dem. Alltså han kanske på något plan liksom politiskt sett brinner för det här. Det vet man ju inte riktigt
men,
heller.
Nej, men om vi ska prata om The Closer då, som är den enda showen jag har sett med Dave Chappelle. Mm. Så mycket stand-up konsumerar jag. Mm. När jag såg den så fick jag ju lite känslan av att jag tyckte att det var lite befriande att han vågade skämta om fördomar på det sättet.
Absolut.
Att någon verkligen öppet tar de här fördomarna som ju faktiskt finns, som väldigt många tänker på. Jag tänker på det utifrån också att jag har en transperson i familjen. Och liksom som anhörig så tyckte jag så här, fan, det är så många som låtsas som att de är okej. Hela tiden. Mm. Men man märker om man skrapar på ytan så sitter de där och kramar Kajsa Ekmans skitbok och och ja, men liksom tycka att hen är något jävla skämt och vad det nu kan vara. Så jag vet inte, det var lite befriande. Ja. Och det fanns en del skämt som jag också tyckte var ganska kul.
Ja, absolut. Jag är verkligen, Chappelle är ju tillsammans kanske med Louis C.K. och Stuart Lee, de som jag tycker är bäst i världen just nu. Så att det är inte riktigt det, men det var ju lite intressant just när jag pratade med dig, Clara, och jag vet att du har en transperson i din närhet, att du var den som sa så här, men det var fan, det var kul. Men att jag då, som komiker som tidigare min karriär gärna bröt mot liksom tabun och sådär, var lite så här att jag tyckte att det var lite slappt.
Okay.
För det som han gör då i den här senaste showen, det som stör mig, det är att de sista 20 minuterna så vänder han då på det, och då berättar han att han hade en transperson, en komiker, som älskade honom.
Ja, just det.
Och som han då lät öppna för honom på en turné. Och sen är det en tragisk historia kring det där. Och han hävdar då att den här personen, Daphne Dorman som hon hette, stod bakom mig. Hon tog strid för mig och för min rätt att skämta. Och de enda som var taskiga mot Daphne Dorman, det var liksom trans-communityn, HBTQ-communityn. Medan hon gillade mig, och nu har han då startat en fond i hennes minne och sådär. Och då går han ut på den och känslan, och det är det som är så jävla fult va, av dig. För att man går ju därifrån lite som du gjorde, Clara, och tänker, fan vilken fin kille han är, Dave Chappelle.
Nej, men riktigt så tänkte jag inte.
Nej, okay.
Men
jag tänkte så när jag gick därifrån. Jag var såhär, jävla vad fint. Och då har han alltså ägnat sig åt 40 minuters transskämt. Sen 20 minuters skämt, han säger så här, det är okej för att jag... Och det han egentligen har gjort är bara en ny variant av den här jäveln. Jag är inte rasist. Jag känner ju Ali på pizzerian.
Ja, men det...
Ja, det är faktiskt.
Ja, det är exakt. Alltså,
det kändes hans... lite så när han drog upp polaren där.
Trans-alibi kan
ja.
Det var väl det mest slappa av allt.
Min grejen är den att där jag kommer ifrån då, så att inte jag framstår som en idiot här, men det är ju... det kanske jag gör ändå.
Jag tror att det tåget har gått, tror jag.
Fuck you. Nej, men det är att jag har ju inte koll på historien.
Nej.
Och när jag hörde det här första skämtet som han drog nu, så känner jag att fan, det där, nu förstår jag ju kanske lite var kritiken kommer från, att det är så upprepet också. Men bara isolerat sett den här showen, så tyckte jag inte att det var så farligt, utan snarare att det var lite befriande. Att någon sa rakt ut det man vet att så många tänker, och jag tror att det är då man kan börja jobba mot fördomar. Framförallt mot transpersoner.
Ja, absolut, du har en bra poäng. Och jag tycker att som komiker är det ju otroligt skickligt. Och den här storyn är så skicklig så att alla som... Så fort det är någon på Twitter någonting som skriver något kritiskt om den, ja, så svarar då alla hans fans: du har inte sett klart showen. I slutet av showen så kommer du förstå att han egentligen är jättefin.
Nej, det tycker inte jag räddar någonting.
Nej, det är ju ett ganska slappt. Jag är mer i det som komiker, man använder den enkla vägen ut. Att jag är inte man står i 40 minuter och rasistvitsar. Ja. Och sen bara, välkommen in, Ali. Vad tycker du om mig, Ali? Jag gillar dig! Jag ska inte göra rösten, men du fattar.
Nej, gör inte det.
Nej, men det var så jävla slappt. I alla fall, i veckan så var då Chappelle i Nashville. Han är ute och turnerade med Joe Rogan. Och nu pratar han då om det här, att nu skulle han vilja lansera en ny dokumentär. Mm-hmm. Och nu är det ingen som vill ha hans film längre. Det här är då Chappelle från i veckan.
This film that I made was invited to every film festival in the United States, and some of those invitations I accepted. And when this controversy came out about the closer, they began disinviting me from these film festivals. And now, today, not a film company, not a movie studio, not a film festival, nobody will touch this film. I desperately want people to see this movie, but I understand why investors would be nervous. Since nobody will touch it, I'll tell you what I'll do. I will make it available for all of you in 10 American cities, going on sale in the next few days. You will be able to see this movie in its entirety, and you can see what they're trying to obstruct you from seeing. And you can judge for yourself, but you cannot have this conversation and exclude my voice from it. That is only fair. You have to answer the question, am I canceled or not? Then let's go. Thank you very much and good night.
Han är ju lite av en agitator. Vet ni vem som också var en agitator?
Säg det.
Vilken övergång.
Ja, verkligen. Nej, men man kan väl säga, om man vill se till att Dave Chappelle stackaren inte går back, så har han nu lyckats sälja biljetter till sin nya dokumentär ändå, 10 städer i USA där man kan se. Ja. Så att man kan väl sammanfatta det så här: ja, cancel culture är skit, det är hemskt, det måste få ett avslut.
Mm-hmm.
Man kan också kritisera en komiker som använder enklast väg ur en show för att rädda sitt eget skinn.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Nu blir det spännande, va? Ja.
Ja, ja, visst.
Nej, men du är ju, förutom att vara en otroligt rolig människa som står och drar dig i jombolan, så har du ju...
Så på tal om du, roliga människor.
Ja, så har du ju...
Messiah.
Ja.
Wow.
Okay. Så har du ju ett väldigt intresse för krim, en av Sveriges främsta privatspanare. Det finns inte ett fall du inte har löst. Och vi tänkte att varje torsdag här i podden så ska du försöka... Jag tar upp ett spännande fall, helt enkelt.
Ja, men det tycker jag ska bli väldigt roligt och intressant.
Det tycker vi också. Det är därför vi har gett en egen jingle.
Krimmorgon.
Vilket fall tar du på
det? Nej, men det har ni hört talas om Snapchat-morden?
Ja, eller du har berättat det för mig någon gång för länge sedan på fyllan.
Det är det jag gör på fyllan. Jag pratar om Snapchat-mord. Nej, men det handlar om de två vännerna då, Libby och Abby, som bodde då i det lilla samhället Delphi i staten Indiana i USA. Och Abby och Libby är ungefär som Indianas Valgren och Vistam, kan man säga.
Vad innebär det?
Nej, men de är två tjejkompisar.
Ja, okay.
Men de var inte i samma ålder.
Nej, de var lite yngre då. Ja. De var 13 och 14 år gamla. Det här är då den 13 februari 2017, så det är 4 år sedan. De är lediga från skolan då en vanlig tisdag, bestämt sig för att tillbringa dagen i skogarna kring Delphi, då, den här småstaden de bor i. Mm. Vid 1:15 då på eftermiddagen så släpper Libbys syster av dem vid en vandringsled. Och som många innan dem så tar de bilder på varandra på någonting som heter Monon High Bridge, som löper då 20 meter ovanför en bäck. Det är en gammal sån här järnvägsbro från typ, vad kan det vara, alltså 1800-talet då.
Alltså som, typ så Stand By Me-stämning.
Ja, men exakt, precis. En gammal järnvägsbro som liksom inte används längre, den håller på att förfalla. Men den är väldigt fotovänlig, den ser väldigt cool ut då. Mm. Bingo Rimér brukar bland annat fota systrarna Graf där på 90-talet. Så det är liksom, många tar bilder där.
Har det hänt?
Ja, många tar bilder där och Libby...
Han är grafen på att falla igenom.
Ja, det var, i bäcken.
Ja, det var läskigt, men hon klarade sig. Men sen då, vid 17:30, några timmar senare, så anmäls Libby och Abby försvunna, för de dyker inte upp på den plats där föräldrarna ska hämta upp dem sen då. Och dagen efter då så hittas flickornas kroppar 15 meter från den här flodbanken nedanför, i närheten av bron då, som de har fotat på. Och mycket kring det här dubbelmordet är fortfarande okänt för allmänheten. Inte minst exakt hur Libby och Abby mördades då.
Alltså, det är ingen som vet det i allmänheten?
Nej, det är bara, polisen har ju hållit det väldigt nära, så ingen vet hur de dog då. Men det är en polis som har intervjuat som har sagt att brottsplatsen var då, citat, väldigt obehaglig. Och jag tänker inte gå in på de detaljer då som det spekuleras om, för det är väldigt obehagligt då. Men någon gång efter att Libby publicerat ett foto på Snapchat, så vet man då att flickorna råkar på en okänd man. Och kanske gör han dem illa till mods på något sätt, och kanske är det därför som Libby filmar honom i smyg, då han långsamt lunkar mot dem över bron.
Hon gör en film på sitt eget Snapchat-konto på den här mystiska mannen.
Nej, som den förmodade mördaren då?
Han lägger ut bilder på Snapchat, men sen hittar man hennes telefon.
Och den hittar man efter?
Ja,
okay.
Hon har den på sig då på något sätt, och där hittar man en lång video. Och av det materialet på den här mobiltelefonen som polisen har gått ut med då, så ingår bland annat då en kort videosekvens där den misstänkte, som i då kretsarna kring mordfallet döps till Bridge Guy, syns promenera över bron. Det är ganska obehagligt och han promenerar liksom mot dem. Så det finns alltså en video på den här mannen. Videon har väldigt dålig upplösning och kvalitet då. Det ser ut som att Alec Baldwin har skjutit på kameran. Men i den här videon finns det också en kort ljudupptagning där man hör mördaren prata. Alltså, som om det inte kunde bli mer otäckt, så hör man alltså mördaren tilltala de här två flickorna. Och polisen offentliggjorde det här klippet då på 2-årsdagen av mordet. Och jag tänkte att vi ska lyssna på det 3 gånger i följd här. Det är dåligt ljud, det låter som att hon har mobilen i fickan. Mm. Videon är påslagen och han säger då någonting till dem. Vi kan väl lyssna. Han säger alltså då, guys, down the hill.
Oj.
Hör ni det?
En uppmaning.
Usch, nu fick jag jätte...
Ja, exakt. Det är någon typ av uppmaning. Om man ska översätta så är det väl typ, hörni, ner för backen, typ. Ja, väldigt obehagligt. Ja. Och trots detta då, den här ljudupptagningen, trots att de har en kort filmsekvens på honom, så är morden på Libby och Abby fortfarande ouppklarade. Mm. Hur är det möjligt? Liksom? För det här är en pytteliten stad, det bor typ 3000 personer där. Ja. Och Leif GV har ju också tittat på det här fallet, och han hade något rätt intressant att säga om det. Så vi kan väl lyssna på det lite snabbt bara.
Okay, så han trodde det.
Ja, men liksom så här, han är ju också förbluffad över det här.
Ja, det låter
hur
det inte
kan vara. Hur det kan vara löst.
Nej, han låter väldigt. Ja, verkligen. Ja.
Ja, men kanske då finns det en förklaring till att det är fortfarande olöst. För på senare tid så har en teori börjat florera då på spanarforum på nätet då,
där, som du hänger.
Där jag hänger då. De här spanarforumen är, ja, det är kanske ingen potenshöjare för de som inte är väldigt liksom intresserade av sånt där. Men jag trivs där.
Människor som duschar ofta.
Ja, ungefär. Men på tvåårsdagen då, 2019, så höll spaningsledaren nämligen en presskonferens som i alla fall jag fick en del gåshud av. Vi kan lyssna lite här när han helt plötsligt i en sal full av journalister och då folk från byn vänder sig och talar direkt till mördaren då, spaningsledaren. Vi lyssnar.
Directly to the killer who may be in this room. We believe you are hiding in plain sight. For more than 2 years you never thought we would shift gears to a different investigative strategy. But we have. We likely have interviewed you. We know that this is about power to you. And you want to know what we know. And one day, you will.
Gud.
De är amerikanerna, wow. Är ju
de är bra på det här.
Retoriskt skickliga.
Det är också raka motsatsen till Palme-presskonferensen förra året, det här kan man säga. Alltså, det här är ju liksom box office presskonferens.
Och också man får sånt. Det här är då alltså en lokal polis i en liten ställe.
Ja.
Jämfört då med de högsta polisledningen i Sverige, så det är ju genant.
Ja, det
Sverige.
Är så sjukt. Ja. Vi pratar om Palme nästa.
Det går inte att komma ut.
Inledningsvis släppte då polisen en fantombild direkt efter mordet då, av en skäggig man, uppskattningsvis i 40-årsåldern. Och man vet inte riktigt var det här kom ifrån. Var har ni fått den här bilden ifrån då? Men sedan dess så har signalementet då reviderats. Och på den här presskonferensen, direkt efter han har sagt det här, så släpper man en helt ny fantombild.
Jaha.
Och på den här ser då Bridge Guy betydligt yngre ut. Alltså han ser ut att vara 20-årsåldern, kanske 20-21. Och jag tänkte att vi lägger ut båda bilderna på vår Insta då, @thedailymessiah. Så kan man titta där och jämföra. Och det som man spekulerar i nu är om den här personen som den nya fantombilden föreställer och som spaningsledaren pratar direkt till, är det vittne som låg bakom den första fantombilden. Är ni med?
Mm.
Direkt efter mordet går man ut med en fantombild. Säger så här ser han ut. Och han, lite så här den här bilden, ni får bedöma själva om ni kollar på den, att det ser lite ut som att man ska rita en ful gubbe ungefär.
Ja.
Alltså okay. Hur ser en mördare ut? Ja, men hur ser en snuskgubbe ut? Den här skickades ju runt liksom hela USA och så här, var på tv-program och så. Och det man tror nu är ju då att det vittne som sa, så här såg han ut, jag träffade honom.
Ja.
Det är han som egentligen är mördaren då. Och det är han som den här nya fantombilden föreställer. Och det är därför spaningsledaren säger så här, du trodde aldrig att vi skulle byta investigative strategy.
Så de vet mer, de måste bara få mer bevis då. De borde veta vem man är då.
Jag tror att polisen är övertygad om vem det här är. Jag är inte så helt säker på det, för de har gjort, alltså, man kan säga vad man vill om polisen, men jag menar, de har bild på honom, de har ljud på honom, de har video på honom, men de har liksom, och det är 3000 personer som bor i den här stan, och de har inte hittat honom. Hur är det möjligt?
Nej.
Var befinner de sig nu då?
Nej, men ingenstans. Nej. Alltså, man vet ju inte.
Nej.
Utan det har gått, snart har det gått 5 år sedan det här skedde. Och ja, men det här är ju, det har ju seglat upp som ett av mina favoritfall då, kan man säga. Ja, men jag kommer hålla ögonen på det och hålla er uppdaterade med spaningsläget.
Otroligt obehagligt fall. Det finns ju någonting i när man har så mycket. Det är ofta det man eftersöker i till Palma. Så här, fan, att det inte fanns någon digitala media på den tiden. Att det inte finns något rörligt eller något ljud på mordet. Här har man ju allt det där, men ändå inget.
Nej, så det behöver inte betyda någonting egentligen.
Nej.
För det är också när man ser den här videon, vi lägger upp även den då, då tänker man så här, här ser man ju vem det är. Sen när man tittar lite närmare så ser man verkligen hur han ser ut.
Nej, det gör man.
Det är lite svårt faktiskt.
Ja. Vet ni, det här får mig lite att tänka på. Volkswagen.
Nej.
Man har tekniken, men det går ändå inte att lösa.
Släpp Volkswagen. Vi är tillbaka imorgon, då är det fredag. Då får vi hit spännande musikgäster. Det ska bli så kul, de ska spela live här i studion.
Vår första musikgäst.
Ja, ska jag säga vem det är?
Ja,
det är Andreas Jonsson.
Alltså, det ska bli så jäkla kul.
Ja, han kommer hit och spela live för oss i studion. Vi hörs imorgon, ha en fin torsdag. Så länge så hörs vi då. Hej!
Hej!
Hej.
Podplay, en del av